Här kommer ett meddelande från stipendiet Årets hållbara artist. Det delas ut av Grammys och Oatly till svenska artister som engagerat sig i klimatfrågan. Tidigare har Malena Ernman, Magnus Carlsson och Annika Norlin utsätts till Årets hållbara artist. Vem tycker du ska få stipendiet 2020? Gå in på hållbarartist.se och nominera den svenska artist eller det svenska band som du tycker gjort något för planeten. Gör det senast den 6 januari.
Okej, hej, jag är hemma hos Fredrik Strage. Jag är väldigt glad för att komma hit. Det är väldigt härligt här, alltså. Mycket, det är så himla mycket att titta på. Och det är en, jag måste säga att det är en oväntad röra. Det tycker jag var härligt. För så här nördiga kultur, liksom populärkulturmänniskor brukar ha sån jävla jobbig ordning på saker. Men det här var väldigt, väldigt...
Det är ganska väl sorterat i skivsamlingen, ja, men om det, du dyker in i den. Men jag har bara hunnit sortera...
Ja, men det är mycket möjligt. Det är inte det. Jag har också... Det är bara det att det är din ordning, men att den inte är liksom så här till för... Jag tycker den... Det, jag gillar det här. Jag gillar att det är så här... Saker sticker, poppar ut på olika konstiga ställen.
Du firar 40 år som artist i år.
Så sjukt.
Och jag vet att du var nära att lägga av någon gång i 94. Mm. Någon gång då du... Du beskrev om det här precis i ett pressmeddelande. Att det kändes som om du var olyckligt kär i publiken. Men att den kärleken inte riktigt var besvarad. För publiken växte aldrig till den där arenamassan som du önskade dig. Plus att du fick din son Fabian 1994 också. Så du tänkte att den kärleken är viktigare än den från en arenamassa.
Ja, precis. Jag ska inte plåga mig mer. Det kommer ingen arena. Så att jag liksom bara så här, gud. Och så tyckte jag det var jätteskönt i... en vecka, eller liksom. Sen så satt jag där och spelade, skrev typ murder ballads med honom i babysitten framför.
Murder ballader var den genre som kom naturligt av att ha blivit mamma.
Ja, absolut. Det är verkligen, det tycker jag. Alltså det där under det att det kommer ut saker ur den.
Och det är härligt att man söker då till en ganska morbid genre. Vad är murder ballader nu?
Nej, jag vet inte. Det är ju en speciell genre, men min handlade ju om vad jag höll på med var så här, gotta sig i ens hatiska, liksom det outlevda fantasierna om vad man vill göra med sina människor som man är arg på. Men så där, och historier om liksom, och ja, jag vet inte om det är det. Det finns tydligen en, det är tydligen en genre liksom så, men det, ja, då fanns ju bara Nick Cave, eller jag visste bara hans
murder ballads skiva. Men jag bad dig att välja några låtar att spela upp här i podcasten. Och den första du valde är faktiskt lite av en mördarballad.
Ja, det kan man säga, va? Eller hur? The fortune queen of New Orleans was brushing her cat in her black limousine. On the back seat were scratches from the marks of men her.
Och det här är Dark Lady.
Ja, men det är ju Cher's Dark Lady. Och då var jag väl lite, jag var 12 eller 13 typ när den kom. Och jag blev så, så fascinerad och intagen i det där. Liksom, det är liksom mörklila, passionerat mord och spåkvinnor och spetsar. Och liksom, så härligt. Dark Lady.
Berättarjaget luras av en spåkvinna som säger att berättarjaget har en att hennes make är otrogen. Och hon går hem och hittar maken med spåkvinnan.
Det är så underbart. Men sen är det ju väldigt
smörig. Båda. Det är väl det som är mördarballads biten av det.
Att man bara, ja, precis. Och den är väl smörig. Den har liksom ingen goth grej i sin melodi och så, men hon har ju, om man tänker att det är 70-tal, liksom, om man är 13 år, så har hon ju ett väldigt så här, mörk bubbla på något sätt i rösten. Så jag har hon något slags gott grej ändå. Never come back and forget you ever saw my face.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har kär där bakom dig på väggen faktiskt. Det är ett fotografi av Lars-Åke Turesson. Från när Sonny and Cher var i Stockholm 1966 och hon gick till Åhléns för att köpa läppstift. Ja, men människorna bakom henne på bilden ser väldigt gamla ut. De ser ut som de vuxna i De kallar oss mods.
Ja, men det är väl...
Utan att männen har hatt och sådär, det är en annan tid.
Ja, det är så spejsat. Och det fattar inte jag, att jag måste ju ha varit med om det, att män hade hatt. Men jag har ingen minne av män i hatt.
Men du är född 1961. Jag tror att den stora... det stora hattförsvinnandet kom nästan exakt då, för John F. Kennedy blev president.
Och han körde inte hatt?
Han hade inte hatt.
Ja, just det.
Och jävlar, då bestämde sig män för att sluta ha hatt. Och sen blev han... Eller när blev han president? 62 kanske. Han blev skjuten 63 i alla fall. Men, och du född 61 på Serafen. Bara ett par kvarter härifrån på Kungsholmen.
Mm. Vi bodde i Vasastan då, på Surbrunnsgatan. Så det var mitt första levnadsår i Vasastan.
Jag läste din självbiografi och jag blev fascinerad av dina föräldrar som kom från ganska goda ekonomiska förhållanden. Särskilt din pappa vars far, din farfar Sten Grytt, var framgångsrik reklammakare. Och, men dina föräldrar var inte intresserade av pengar, utan de var...
De blev vänsterpersoner på Konstfack. Liksom. Både, och mamma kom ifrån, hon heter ju Bernhjelm. Även om personen blev... Pengarna liksom försvann i Azerbaijan på något sätt. Men de var ju från...
Azerbaijan, de kom därifrån, hennes
släkt alltså. Hennes... Det här är en så himla spännande historia. Men min morfars föräldrar var i Baku. Och det var väl Nobel eller något som hade fabriker där. Han var fabrikör och hette Bernhjelm. Och sen när revolutionen kom så skulle de fly. Så då flydde mamman och barnen före. Och pappan skulle stanna kvar och gräva ner pengarna. Eller silvret, eller guldet. Och han sägs insjukna på vägen hem. Så att han kom aldrig hem. Och blev sjuk. Och jag har alltid undrat över, vad är den där graven? Jag undrar, han skulle ju kunna ha dragit. Men de säger att nej, han ligger i Uppsala någonstans. Men... Så att de kom hem till Sverige, mamman och barnen, och hade liksom inga pengar, men hade sitt adelsnamn.
Men pengarna ligger någonstans, alltså nedgrävda?
De ligger någonstans i Baku, förmodligen.
Och det finns ingen karta någonstans i en gammal byrålåda?
Nej.
Du har letat?
Jag är klart att jag skulle kunna ta reda på var de bodde, liksom. Men jag tycker att det känns förnedrande att jag skulle åka dit och gräva. Jag har haft fantasier om att jag ska göra det efter jag blir dålig med pengar, men så är det någon... Det finns någon skamfest där, att jag står där och gräver. Och bara, nej, det går inte. Jag kommer inte hitta dem.
Du nämner i din bok att dina föräldrar ofta pratar om att det var mycket finare att vara konstnär än att vara rik. Att det var väldigt viktigt att inte sälja sig. Och de hade någon typ av indie-tänk nästan. Präglar dina föräldrars attityd där mycket?
Ja, det var liksom inte så att det var väl inte fult kanske att vara framgångsrik riktigt. Men ja, gud, det tror jag. Jag tror att också att det var liksom någon slags Van Gogh var någon slags för. Jag fattar det. Alltså, det var någon slags äkthetsgrej liksom så. Som var och liksom kvalitet, de var väldigt snobbiga på något sätt i sitt konsttänk, kan man tycka. Fast ja, det präglade mig, men jag fick ju också jävligt bra träning i liksom både lyssnande, alltså de hade ju skitbra skivor och de hade vi var på modern, liksom, vi tittade jättemycket på konst och tittade jättemycket på film tidigt och liksom så här, så att jag fick ju bra träning på andra grejer än. Men sen gillar jag ju populär, jag gillar hits, jag gillar breda grejer, så jag är inte lika, de är nog.
Du skrev till mig att du alltid har haft bra musiksmak. Och jag vet att din första skiva var Lee Hazelwood. Det är ganska hög nivå redan där.
Mm, alltid haft bra musiksmak faktiskt. Nej, men jag tycker liksom att det som jag har, det jag gillade, det. Men, nej, vänta. Det finns skitdåliga grejer. Fast jag, då var det inte musiken. Jag gillade David Cassidy under en tid.
Han var ju söt.
Han var otroligt söt. Och grejen att jag satte hans skiva, eller vi hade en sån här länk och grammofon man kunde. Så jag satte upp den på 45 varv. För att han hade så jävla slämmig, jobbig, långsamt, tråkig musik. Så jag körde den liksom på högre varvs på grammofonen hemma. Och bara, så här låter det. Och när min brorsa skulle, jag har en lillebrorsa som är bara 1,5 år, så vi slogs jättemycket. Men när han skulle straffa mig som mest, då satte han ner tempot på den här. Och då fick jag så här skam, fruktansvärd.
Men du var ändå David Cassidy fan,
jag var, ja, men att det var ju att jag var liksom kär i honom. Han skulle komma med någon helikopter flyga över och rädda mig på något sätt från. Sen så kom, sen var, visade det sig att han var bög. Och han liksom försvann. Det fanns ju sådana poptidningar. Tiffany, Zip. Vad fan var det mer? Go. Nej, Go kanske inte. Ja, men det var de viktigaste. Den här stora poster fanns också. Och det var ju var liksom belamrat med David Cassidy. Men jag minns att det kom ut att han var homosexuell. Och det blev bara tyst liksom. De här fischerna försvann från min vägg. Liksom, han var bara borta ur tidningarna.
För du insåg att han inte skulle vilja bli ihop med dig?
Nej, exakt. Då skulle han inte vara ihop med mig. Så det var ju liksom, det var inget fördömande eller jobbigt så. Utan mer bara så här, aha, ja, nej, okej.
Okay. Till skillnad från David Bowie som förmodligen skulle dyka upp för
han
senare.
Han skulle ju kunna dyka upp.
Dig.
Ja, fast honom hade en helt annan. Där var det ju musiken. Jag har aldrig haft någon sån liksom idolkär i honom. Faktiskt. Aldrig. Inte i Bowie. Det var mycket mer bara beundran och total musikgrej.
Du nämnde att dina föräldrar tyckte att det viktigaste med konst var att den var briljant. Att det var liksom genialiskt. Att den höll hög kvalitet. Det låter inte som om de tyckte att det var så viktigt att den stod liksom i vänsterpolitikens tjänst.
Nej, absolut
alltså.
Inte. Nej.
Det är intressant, för det har ju du också kämpat för. Du skrev. Eller du sa i Sydsvenskan här om året, apropå när du var med i en uppsättning av Strindbergs Fadren, så här sa jag, tycker det är en ganska bra sammanfattning: som konstnär har jag ingen plikt eller ansvar eller skyldighet att påverka åt något håll. Det jag håller på med är smärtpunkter. Mm. Det är ett fint ord, smärtpunkter. Mm. Mer känslor än politik egentligen.
Absolut, nej gud. Och smärtpunkter och tabun, tror jag. Alltså känslomässigt, sånt som man inte pratar om. Sånt som man inte... Som jag tänker mer... Ja, jag tror att jag gillar att vara där det är lite sånt som är lite jobbigt att säga. Sånt som är lite pinsamt och jobbigt att stå för och jobbigt. Det gillar jag. Men nej, alltså jag anser däremot som det politiska, det är ju en mänsklig grej. Som människa tycker jag att jag har i min egen ett ansvar, liksom. Men det är en annan sak än artistiskt. Sen då, och då blir det ju så här, ja, okej, kan jag det här, om jag tittar på det här som den här konstnären Kajsa har gjort, kan jag stå för det liksom som person då? Men jag ska att liksom, jag har ingen...
En av de första tantstrullåtarna var i och för sig ganska socialrealistisk, den här Konsum. När
ja,
sjöng.
Just det var ju faktiskt Kerstin och jag som skrev.
Jag vill inte jobba på Konsum någon mer.
Men vet du vad det är? Vi trodde att det var en slags cover på Maggie's Farm.
Ah.
Trodde vi? Tror jag. Jag tror att vi tänkte att vi snodde. Liksom.
Men du jobbade väl på ICA ett tag?
Jag jobbade faktiskt på ICA här uppe på Birgavsgatan, den som ligger borta i Sibirien, alltså bortom i Vasastan. På en ICA-jour där, en liten butik. Mm, precis. Men jag fattar inte, det där kopplade inte. Det var ju Kersti-grej.
Som sjöng i Tandstrul på den här tiden.
Och det, hon var ju väldigt påverkad av Dag Vag. Hon var ihop med Silversurfan. Så hon, hennes liksom sätt...
Silversurfan som nu är mer känd som Lucky Lees pappa.
Ja, just det, precis. Ja.
Och Kerstin var väl hennes mamma förut.
Mm. Ja. Och ja, just det, så att vi gjorde ju... Vi höll på tidigt när hon var med. Vi skrev jättemycket låtar ihop och hängde. Och hon var ju mer, lite mer putslustig på något sätt. Jag är ju mer rå romantik och liksom... Ja, jag tycker liksom roliga twistar som säger... Ja, jag bara skoja. Det gillar inte jag.
Du har berättat om hur dina föräldrar var väldigt radikala. Du gick i Vietnamkrigsdemonstrationer när du låg i barnvagn.
Mm.
Och... De var radikala ända till den punkten och din mamma sa att hon skulle bjuda in parkbänksfyllorna i närheten på julafton. Och då sa ni gemensamt ifrån. Var det där gränsen gick alltså?
Jag vet inte.
För hennes sociala empati.
Jag tror faktiskt att hon skulle aldrig våga. Nu är jag lite rå, men det, liksom, det fanns en slags social empati och ett självförhärligande i liksom hur jävla snäll och liksom, man ska minst inte tycka synd om. Så här. Och jag kommer ihåg den skräcken liksom, och den här, att hon var så... Jag har ju jobbat sen i behandling och missbruk och så här. Och man bara, alltså vilken människa. Och bara tro att han skulle tycka att det var härligt att komma hem till oss på julafton. Alltså, fatta. Men hon skulle ju aldrig göra det. Hon skulle aldrig, hon har inte den gatsen. Faktiskt. Det var bara en bild av sig själv att hon skulle vilja vara den som gjorde det.
Du har en 2 år yngre bror som heter Pelle, som är skådespelare. Mm. Som du matade med fimpar när han var liten.
Jag matade honom med fimpar. Vi åkte in, jag tror tredje gången så varnade de morsan för att hon måste ju ta hand om sina fimpar. Kan inte låta det hända. Annars måste vi komma hem och kolla med sås. Sen matade jag honom med sådana små så här chilifrukter. Och så lagade jag på morgnarna. Vi var ju liksom vakna då när han är bara 1,5 år yngre än mig för övrigt, så att liksom jag var ganska liten och jag liksom lagade rätter till honom av konstiga grejer i kylskåpet som jag tvingade honom att äta.
Men er relation är bättre nu?
Nu är det väl lite, det har varit några år nu när han är otroligt tajt med sin fru, sin tjej. Så att vi har liksom inte hängt, vi har varit som en slags vi mot världen, nästan som med ett tvillingliknande under massa år. Kan man sakna honom lite? Ja, det gör jag. Men på samma gång är det helt att han är lycklig. Man kan inte släppa omkring på sin syster liksom, när man är gammal.
Hur gammal var du när du flyttade hemifrån?
17.
Och då flyttade du in i ett kollektiv av massa rockjournalister?
Nej. Det var sen. Först så flyttade jag in i ett stort hos en... På Götgatan är en stor, jättestor 170 kvadratslägenhet med en hippie-tjej som heter Ametist. Som bodde där liksom, hon hade väldigt häftig lägenhet med jättemycket kläder och skivor, ungefär så här. Och jag bodde där med henne kanske i 1,5-2 år, sen så, eller 1 år kanske. Och sen så flyttade jag, när hennes, den här som jag lånade rummet av, när hon kom hem så letade jag desperat. Och då hamnade jag i det här kollektivet av de här rockjournalisterna.
Ett kollektiv av rockjournalister?
Mm. Ja, det var verkligen... Alltså det
många
var...
av dem som startade tidningen Schlager, tror jag.
De höll på, började starta den då, när jag flyttade dit.
Håkan Lager, Mats Lundgren och...
Ja, Tor Sonesson, fan var det mer? Ja, det var liksom...
Det låter ju som en dröm att bo i ett kollektiv av rockjournalister.
Hur då?
Man sitter där och pratar musik. Och...
Ja, nej, men alltså gud. Ja, men det drömmen med det var att du kom ju hem nya singlar hela tiden. Så jag var ju hemma, eller jag jobbade på det här ICA-jouret, jag just på kvällarna. Och så här. Jag var hemma, jobbade aldrig vanligt. De var ju borta på dagarna, jag var hemma. Så kom det hem i brevlådan så kunde jag öppna dem och spela de här singlarna som kom. Och så att jag, det var en dröm och, men jag fick ju inte låna, det var Håkan Lagers speciellt grammofon som jag lånade oavbrutet och glömde, då var det en sån här du vet som inte går tillbaka utan bara står och hackar, så han kom hem och så stod en jävla skiva och hackade liksom, och den här jobbiga Kajsa som inte skötte frukosten ordentligt och inte gjorde saker ordentligt var det. Ja, då kom den här singen Dream Sequence med Pauline Murray and Invisible Girls som är Martin Hannett.
Martin Hannett, alltså Joy Divisions producent.
Ja, exakt. Som liksom slog ihop sig med henne och gjorde det här bandet. My mind is a tomorrow, a messy color.
Jag hade inte hört den här förut. Jag är bekant med Martin Hannett, men jag hade inte alls koll på den här låten.
Ja, nej, men sen kom, först kom singeln och sen kom det en skiva. Alltså som jag var inte syntare på det sättet, men den är ju väldigt syntig. Men otrolig. Jag blev jättepåverkad. Alltså jag tror att den... Jag tror att Tant Struls liksom... Ja, men jag höll på att leta efter det där. Även om vi aldrig hade synt, men vi hade piano liksom. Så... den är jätte... Du måste ha hört den. Den är jättefin. Den är så tidig liksom.
Det fanns ju faktiskt en slags Joy Division-driv i Tant Strul i...
Mm, ja, det var
flera låtar.
Ja, det var också jätte... Jag var jättefan.
Min... Eller en av mina favoritlåtar med Tant Strul är en som inte låter som Joy Division, men som påminner väldigt starkt om fortsättningen på Joy Division, New Order.
Mm. Vilken är det då?
Där ni har den här melankoliska, melodiösa New Order-gitarren, nästan exakt.
Det är litens bas alltså. Hon spelar
melodierna på basen.
Visst, men hon spelar likt alla dem liksom. Hon spelar likt också Magazine bassist. Alltså hon spelar liksom mycket på den postpunk sättet med melodier faktiskt. Hon är en rolig bassist. Hon gjorde jättemycket av vårt sound.
Och den här låten är så ljus och liksom glittrig. Mm. Det är ju också att det förstärker New Order-vibbarna, för det var ett mycket ljusare band än Joy Division. Och den ligger på er tredje och sista skiva, Jag önskar dig, från 1984. Mm. Jag dansade nära dig som jag glömt, men jag tror att vi kysste varann. Jag minns dig så noga, jag sa vad du drömt. I din självbiografi så berättar du att Bengt Olsson sågar den skivan i DN. Och han tycker att det är lika jobbigt att höra dig sjunga som att ha, citat, en skrikande, jobbigt, pockande brud hängande i byxbenet. Ja. Och det är lite roligt skrivet, men du blir riktigt sårad.
Ja, det är liksom, vad heter det, det är på något sätt papperspås på huvudet. Det är sån skam, det är så jävla jobbigt att bli så här sågad. Först blir jag liksom... Ja, jättesågad. Nej, men det är skamfest. Alltså det är, jag har ju haft fått väldigt bra kritik liksom. Jag har inte mött så mycket skit i pressen så här, förutom det där och sen på så mycket bättre grejer. Men så att det, jag är ju bortskämd. Och jag vet inte fan, är det var skamfest. Men jag hämnades ju på honom.
Hur då?
När vi spelade vår sista spelning på Roskilde. Då var ju vi liksom kungar där på något sätt. Eller drottningar och prinsessor i backstageområdet. Och då hade jag liksom, han hade precis kommit ut med sin Rida på en gris första roman. Han hade liksom bara på och var recensent, hade inte skrivit något. Så kom han ut med den här. Och så lustläste jag den och lusthatade den. Alltså, den var så jävla dålig. Den var så otroligt töntig. Och han lämnade ju ut sen. Det handlade om när han åkte till Paris och liksom tabbigt språk och töntigt allting. Och den fick dålig kritik också. Och jag... Nej, men jag gick fram och hälsade på honom och sa att jag läste din...
Jag läste din bok. Kul att du håller på.
Ja, precis. Jag läste din bok. Och då, det var så här. Ja, men det var härligt.
Du gjorde ett ironiskt tummen upp.
Ja.
Men han hade stött på Nike, er trummis,
ja,
och fått nobban.
Ja, just det där han också, ja. Precis.
Var det en del av historien?
Fast jag tror, det är klart att det inte är säkert. Ja, jag vet, det kanske var därför. Han såg jag inte, vet jag. Han tyckte det var dålig, det måste man få göra. Det var...
Han kan inte ha ogillat hela mitt guld. Det är en...
Nu
känns det som så här New Order med Veronica Maggio på sång. Det är en sån märklig position.
Ja, men jag har ju ett liksom sätt att sjunga som jag tror är väldigt mycket. Så här. Antingen så gillar man det och tycker det är härligt. Eller så får man creeps. Alltså jag tror verkligen man kan tycka... För att det, jag Jag går, liksom, tar i och sjunger med, och så, utan att liksom ha riktig täckning. Och jag gillar, som jag sa, det här med att gå ut på svag is och vara där man inte riktigt får eller kan vara. Jag gillar ju det. Och jag tror att jag har liksom... Jag kan tänka mig att antingen så gillar man det eller så tycker man det är skitjobbigt.
Men du kände skam efter den... Densågningen, och du skriver mycket,
ja,
men om...
Ja, också att den, liksom, den grejen att ha en jobbigt pockande brud... Alltså, fatta... eller hur? Det är det jobbigaste man... Alltså, det är på något sätt... Det är det jobbigaste man kan vara. Alltså, jag i alla fall, för mig... Jag vill ju verkligen, om jag ska flirta... Så här, jag vill inte vara den där jobbiga som håller på. Utan jag är så jävla stolt. Ja, så att han satte ju liksom fingret på en jävligt en punkt.
En smärtpunkt.
Ja, en smärtpunkt.
Du skriver mycket om skam i din bok och hur... Du definierar skam som kroppens reaktion på avbruten positiv affekt.
Mm.
Att det går bra och sen plötsligt går det dåligt. Jag trodde mer att det var obehagligt över att inse att man är en dålig person. Men det kanske är...
Ja, men grejen är, jag hade ju precis pluggat det då. Det finns väl andra, men om man tänker på den... Du vet, här går man och är härlig och så snubblar man. Du vet, bara den bilden. Eller står och gräv, petar sin näsan så jävla härligt och så kommer någon in. Alltså, precis det där att... Och det handlar om att vara... Det är ju ett varningssystem för att inte gå över andras gränser, egentligen. Så att inte jag, om jag är nyfiken på det, inte bara liksom titta och begräva i dina öron. Eller liksom, att man håller sig... så att när man är liksom för glad eller för nyfiken och någon bara säger, nej, stopp här. Då ska man dra sig tillbaka. Så att det är ju till för, som rent beteende, att vi ska dra oss tillbaka när vi har tagit för... mycket plats.
Läste du psykologi då? Eller?
Nej, men jag är samtalsterapeut, steg ett. Så jag läste psykologi, affektlära, liksom. Så här. Men det skam är väl massa saker, men om man ser den som affekt och tittar på den så är det just ett sånt här liksom varningssystem så att vi ska kunna umgås med varandra.
Och du gillar att peta i din egen skam och analysera den. Du har ett par kapitel i din självbiografi där du berättar om hur du och Christian Falk har en affär.
Mm.
Och du blir påkomna. Och då skriver du så här att jag går därifrån med skammen och blir från och med nu en fiende för de rättrådiga. En förstörare av den heliga vackra kärleken och smutsig. De två blir tillsammans igen och lyckligare än innan. Jag är ingenting annat än en tjaskig förförare och smutsig, även för mig själv. Krillan börjar spela med Imperiet och är en cool katt i vår värld. Egentligen är jag det också, men jag är tjej. Jag är den som blir smutsig av den här historien. Det är alltid kvinnorna som blir smutsiga av såna här historier. Det är nästan så här Leonard Cohenskt över den här känslan att du har besudlat den sanna kärleken.
Ja, ja, men det hängde ju... Alltså, det var ju ett helt... Alltså, det var... Ja, verkligen, det där tror jag hängde kvar jävligt länge. Jag tror faktiskt att det hängde, det liksom blev en stor tjej. Ja, men jag tror sådana saker liksom klistrar fast sig på en. Sen kom det en till sån där grej som också klistrar fast sig på mig. Det var den här liksom Plura hatte när jag liksom lämnade Plura för någon snubbe.
För en fotograf?
Mm.
Vad heter han? Hatte
Stevenius.
Just det, som var kompis med Plura.
Mm.
Folk har ju pratat mycket om hur du... inspirerade kärlekens tunga som är liksom den stora eldkvarn-hitten.
Mm.
Men får du royalties för den?
Nej, det är klart jag inte på.
För man kan ändå tycka att det är ju den absolut poppigaste låten och den förmodligen den bästa.
Ja.
Men utan dig hade den inte existerat.
Nej, de här triangeldramarna, de där två, det är ju liksom... Sen efter det där började jag gå i terapi. Och jag lärde mig väl något ordentligt, tror jag. Där. Liksom triangeldramegrejen. Världens sämsta grej.
Vad lärde du dig i terapin?
Jag lärde mig väl... jag vet inte vad... Jag har ju gått i jävla mycket terapi. Jag var ju lite... Jag tror att jag var lite skev. Alltså, jag var relations... Jag ska inte säga störd, men... Men... ja, jag behövde väl ta hand om mig själv. Så... Jag vet inte hur jag ska säga att vad jag lärde mig just vad det är, men det är ju något med liksom att gå in. Jag menar, att kunna se vad är det jag vill med det här. Varför går man rakt in i en? Det är en freudiansk grej. Varför går man rakt in i liksom mellan två människor?
Varför känner man ingen skam?
Ja. Eller varför tror man att det ska funka? Hur skulle det kunna funka? Alltså det här, någon slags analys, att det är någon slags passionshärlig. Att det finns någonting med det där med att det är någon tredje part. Och att det inte riktigt... Man kanske kommer på att det är inte så härligt med den här tredje parten. Det finns ju ganska, det är ganska vanligt att det är liksom en trigger för...
Mord,
men också destruktiva relationer. Att man egentligen liksom håller på med den här spänningen med att det finns en tredje part. Liksom.
Okej, så att man njuter av att den tredje
finns. Ja, det tror jag. Jag tror att det finns som en... Så här, och den är ju jävligt oskön. Eller hur? Det är ju, en, det är ju inget håll, det är ingenting som egentligen... Det, är bara, det blir bara dåligt och destruktivt.
Det blåser vilda vindar utanför mitt fönster. Jag kan se hur de kränger.
Om du skulle få royalties för Eldkvarns Kärlekens tunga för att du inspirerar den, så borde kanske Plura få royalties för den här låten som du skrev om honom med din duo Kajsa och Malena, Om du kunde se mig. Jag skulle vilja höra den här med R. Kelly eller någonting. Det känns, det är en riktig soul-låt.
Det är en riktigt bra låt. Alltså vi lirar ju den fortfarande. Alltså, och det är en av de där, faktiskt måste jag säga, du vet, man har så här hantverksmässigt uppbyggd bra låt. Liksom. Den där tycker jag är jävligt bra. Jag har inte tänkt på det. Att den är om Plura, men det är den. Och den är
du skrev den någonstans. Den, ja, jag, och jag tänkte att det här, du ser honom gå iväg i sin blå kostym upp i sin glittrande himmel. Det låter som man försvinner in i något.
Ja, det är kola-grejen. Ja. Kokain-prylen. På något sätt. Men liksom, jag tycker man flyttar över om man skriver en låt. Man kan ha liksom ett tema precis i stunden. Men sen så när tid går så flyttar man ju över det här temat till nya saker. Liksom. Precis, jag tycker att det som är lite konstigt med den här grejen med den här Kärlekens tunga. Att han håller på, liksom, han håller på med mig och fäster det på mig. Alltså jag fattar inte. Han svor, alltså bara för några år sedan så svor han över mig i sitt jävla matprogram. Rakt in i tv.
Vad sa han då?
Jävla Kajsa Grytt. Efter han hade spelat, jag tror det var vad heter den? Det är någon sån här jättefin, Åker vi häst och vagn, bla bla bla, någon låt. Jag blir helt vi har liksom försökt på något sätt, kan vi snacka om vad som hände som vanliga, alltså nej, det ska hållas på, gaggas. Konstigt tycker jag.
Var det efter uppropet som han dumpade sin skivsamling?
Ja.
Han intervjuades om sin skivsamling en gång i tidningen Pop, och då sa han att han hade gjort sig av med nästan hela sin skivsamling för att visa en person som lämnat honom att jag bryr mig inte om de här skivorna, jag bryr mig om dig. Och så sålde han av, eller slängde hur mycket som helst. Mm. Det var för din skull alltså.
Ja, fast han visade inte att han... Ja, skitsamma.
Men hur viktiga har kraschade relationer varit för ditt skapande? Är det en tacksam brunn att ösa ur?
Jag vet inte fan om det är egentligen... Man kan ju tro att allting är så jävla personligt. Men jag märker liksom nu då när jag lever liksom nästan bara som skapande... Alltså jag håller på att skriva böcker, jag håller på att läsa... Jag ska lära mig att skriva filmmanus. Så att liksom jag håller på att odla mina historier hela tiden. Det är... Jag gör upp historier i huvudet. Så att jag... Som jag hittar... Alltså jag skapar människor som gör saker, som känner saker. Och det är inte så jävla privat. Men jag, det är klart att man hämtar erfarenhet. Och, men egentligen tror jag inte att det är konkret. Jag tror att jag var... Jag, med själva relationen tror jag mer jobbade med att försöka liksom klara av dem själv. Alltså, jag tror inte att jag har löst så mycket med att skriva om dem. Sen, det finns ju material. Att känna saker, det, visst, det blir ju en trigger för att skapa något. Men det finns nästan ingen låt som är... Ja, men jag tänker på om du kunde se mig som du tog nu här. Jag har liksom aldrig tänkt kopplat den till att nu sjunger jag om Plura. Utan väldigt snabbt så blir det någonting som är sin eget drama. Eller som en film, du vet.
Jag gjorde en intervju en gång med just R-Kelly faktiskt, som sa att han ibland startade bråk med sin flickvän för att ha någonting att skriva om.
Mm.
Vilket är otroligt omoraliskt grej. Men att han började skälla på henne och för att få igång henne. Och sen använde han den här konflikten som inspiration.
Men det är någon grej som jag har retat mig jävligt mycket på faktiskt. Vad gäller just liksom, så här manrockare. Den typen av, det finns ju liksom, så att det känns som att okej, ja, men man sitter inne i rum i kammaren och skriver om hur olycklig man är och bla bla bla. Men man går inte ut och försöker liksom, kan vi snacka om det här? Utan man snarare njuter av att det är piss. För att man själv ska bli en sån här sorglig hjälte. Men man är inte så jävla intresserad av själva relationen. Det liksom retar mig jävligt. Alltså jag tycker det är en jävla oskön grej. Jag tycker inte att det blir, alltså den typen av, jag tycker man måste ta verket liksom lite längre och kolla någonting som är, det liksom stannar bara i något piss privat. Ja, men nu ska vi lyssna på Badlands med en live-upptagning med Bruce Springsteen från Phoenix 1978.
Det här finns alltså inte på Spotify.
Nej.
Men du tycker att det här är det bästa?
Det ultimat.
Det ultimat. Trouble in the heartland that I hit on collision. Smashing in my guts when I'm caught in a crossfire that I don't understand. But there's one thing I know for sure, and I don't give a damn. The same old plan. Det är ett märkligt skrik där. Han gör ifrån sig att om det nu är Springsteen, det kan vara något annat.
Nej, det är något.
Du hörde det lilla?
Ja. Men den där, man ska ju se det där. Den där spjuven alltså, fatta. Det är ju någon slags punk. Alltså han är ju punkig också. You wake up in the night with a fear so real. You spend your life waiting for a moment. It just don't come. We'll always just time waiting.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men vad som hände är, det var ju här och ännu tidigare som jag liksom torskade på honom. Jag tror att jag var på den här konserten på konserthuset som alla säger att man var på. Jag tror det, men jag kan ha hallucinerat. Min styvsyster var i alla fall där och liksom att hon berättade om det. Men, för hon lärde mig Springsteen.
Då var du 14.
Ja, liksom, och liksom hans mössa och hans liksom, han var ju som en, han var ju som tid, det var ju liksom innan punkgrejen, fast han var så jävla lös och härlig i alla fall, jävligt mycket energi och liksom och jag blev jätte liksom torsk på den grejen. Sen var ju det, och sen så blev ju han han, jag försökte tacka honom en gång på Café Opera, så här, som en artig tjej, och han avvisade mig med so what. Så här, sen hatade jag honom i kanske.
Var det inte så att du gick fram till honom och sa: Mr. Springsteen, you made me play music.
Yes.
Och han svarar: so what.
Yes.
Det är så deppigt att det är. Springsteen är ju den här snälla personen.
Alla andra är snäll mot, men han var inte snäll mot mig. Så att jag liksom...
Men vad gjorde han då? Satt han, och...
han satt och snackade med någon ung... Han hade precis gift sig med Patrik Alfa. Han var där i Stockholm och han satt och snackade med någon ung... Först hade, hade han dansat liksom. Han hade dansat med någon ung Vanessa Paradis-liknande bred liksom. Och satt och snackade med henne. Han kanske trodde att jag... Inte fan vet jag, blev inte vet jag. Det hade varit lika lätt att säga okej, okay, thank you eller någonting. Så, inte vet jag. Skitsamma. Men jag hatade honom sen väldigt länge. Och bara... This. Men sen så för några år sedan igen så bara... Nej, men jag kunde liksom... Men jag, alltså, jag lyssnade ju på hans gamla grejer. Men så, och så nu har jag vuxit igen. Det är sån otrolig kärlek. Och de här klippen, när man ser dem... Och då var det så här, just det, jag har ju barn. Vi har pratat om honom. Ja, han är jättemusiknörd, är jävligt duktig. Han är duktig på...
Han är 25 nu, Fabian.
Han är 25, ja. Och han är ju... Jag har ju levt med hans musik också under hela hans... För han har ju liksom... Och är riktigt edgy och lyssnar på jättemycket olika. Men väldigt edgy. Som gubbrock har bara gått så fetbart för honom. Han har liksom inte... Han gillar inte det. Så här, och Springsteen har aldrig fattat någonting av det. Och han tycker alla löjliga snubbar som försöker vara den där... Att alla är varför är de påverkade av den där? Tråkmåns. Och sen så fick jag ett mejl. Det var bara för några månader sedan så här, på Messenger. Där han bara länkar den här. Där hade han hittat den och bara, det bästa jag sett i hela mitt liv. Och jag blev så jävla glad. Jag fattar, de tror, det där är ju inte gubbrock, det där är någon slags punkenergi. Det är liksom, han är både en politisk grej och han är liksom som en spjuver. Det där är ju inte gubbrock. Alla de här som härmar gör ju helt, det är helt fel. Man missuppfattat hela grejen. Och Fabian plötsligt liksom börjar gilla den där. Och fattar hur glad jag blev.
Det är också så att Springsteen är... Han älskar ju popmusik. Han älskar gamla girl groups. Han älskar Phil Spector. Och han... Jag menar, det är så här Max Martin-nivå på popmelodierna. Till skillnad från... Jag menar, Ulf Lundell älskar säkert Springsteen. Men det finns inga såna här melodier i Ulf Lundells musik. Det här är verkligen sockervadd.
Det är sockervadd. Plus att... Ja, han är inte en sån som jag ska grälla med min fru och gå in och sätta sig. Han har haft sina depressioner och sånt där. Men jag tror han har varit mycket mer... Vad är det för tema jag skriver om? Han har på med det är en politisk idé. Han vill skildra arbetarklassen. Han håller inte på bara att gegga med sin jävla privata sörja. Även om det kan låta så. Han använder bilder och material. Men det handlar inte om att han ska terapera sig själv. Tror jag. Så tycker jag att han är hantverksmässigt ett snäpp till liksom.
Några år efter att ha gått
och
fram...
Och sen jävla energi, alltså fy fan. Alltså jävla underbar.
Några år efter att du fick blev dissad av Springsteen så stod du med en blombukett och tänkte gå fram till Bob Dylan i New York.
Ja, men jag
när han spelade på Tramps. Oh, men då mindes du det med Springsteen och fegade ur.
Jag fick... Ja, eller hur? Men gud! Han skulle spela, jag var i New York då och framförallt så var det var liksom en vecka... Som var så jävla viktig, eller det kanske var 2 veckor. Jag hade blivit dissad av mitt skivbolag som sa att när jag ville göra det var, jag ville göra en skiva till efter Murder Ballad-skivan som blev väldigt bra så här. Och då så säger skivbolaget, men alltså du vänta, du är alltså nej, du är 40, över 40 nu. Du kan inte du får vänta tills du blir 50, då blir det aktuellt igen. Och jag bara så de höll på med ålder liksom. Inte kvalitet, utan ålder. Så då var jag i New York. Och så var det 3 uppenbarelser som liksom gjorde att... Där jag bara tyckte det var så jävla coolt nu att bli gammal. Först så såg jag... jag tror jag den gamla Colin Carter. Som satt på en jävla pall. Och var som en ängel. Och liksom, de har ju inte alls den åldersgrejen. Där finns ju något härligt i där. Och sen var så träffade jag Lou Reed och Laurie. Jag var och tittade på en jävla dansföreställning. Stod i kön. Alla hade långa klänningar. Jag hade Converse och skinnjacka. Stod jag i en saftkö utanför. Så står ett par också med skinnjacka och Converse på sig framför mig i saftkön. Och så när de vänder på sig så är det Lou Reed och Laurie Anderson. Och de bara tittar på
mig. Wow.
Hej, säger de till mig. Hej, säger jag till dem.
Och de såg att, wow, här är en annan person som är över 40 och Converse och skinnjacka.
Ja.
Respekt.
Ja. Och sen nästa var ju att jag var... Då skulle jag gå och titta på Bob Dylan och Paul Simon på Madison Square Garden hade jag köpt biljetter till. Men så var vi och kollade på någon konsert på Tramps. Och då så stod det en liten lapp på väggen. Bob Dylan sålde allt. Jag bara, what? Gick och frågade. Och då så skulle han spela där dagen efter. Så då gick jag dit, ställde mig i kö, köpte en biljett. Fuskbiljett för 1,000 kronor. Stod ganska långt bak i kön. Men när jag kom fram så liksom trängde... Då hade jag en blom... Hade jag en blomma, eller flera blommor. Kanske en blombukett, kanske en blomma. Kommer inte ihåg. Trängde mig fram, stod långt fram. Fick jättemycket skit av alla för att jag trängde mig. Det gör man inte i USA. Och sen var det så här, nu ska jag ge den här blomman. Så bara, nej, jag kan inte döda honom. Han kommer ju... Så då gick jag... Jag gick aldrig fram.
Du skrev ett litet brev också.
Jag hade väl någon liten tackgrej där. Ja,
det du bara tackade för.
Ja. Men nej, jag vill inte riskera... Det där. Och han är ju så jävla sur. Han får ju vara sur. I och för sig hade det kanske varit mer så här, Bob Dylan är ju en suris. Och jag gillar att han är sur. Jag tycker han är, det är underbart att han är så sur på alla hela tiden. Men just det där att liksom Springsteen ska vara så jävla snäll. Så jävla dum mot mig. Det var kul.
Det är därför man minns den historien. Jag har berättat den historien för massa människor. Ja, för jag tycker det är så roligt. För det motsvarar verkligen inte folks bild av Springsteen.
Ja, alla han är så jävla schysst mot alla sina fans. Nej.
Ja, det finns ett band som heter Nytt Sreb, så här brittiskt gammalt syntband som, jag var i Berlin en gång och då var de där på en klubb och jag hade precis läst din självbiografi och jag såg dem stå där, sången i Nytt Sreb som heter Douglas McCarthy och jag tänkte så här, men jag måste gå fram och berätta hur han betyder för mig och så mindes jag din bok. Jag tänkte, men tänk om han säger so what? Men till slut gick jag fram och sa sorry but you, thank you, you made me become a rock journalist. Och han tittade på mig och säger sorry about that man.
Det är ju humor och värme.
Det är ju roligt.
Ja, det är ju liksom, det är humor och värme. Ändå, eller hur?
Ja. Det här var öppningslåten när Rolling Stones spelade på Ullevi 19 juni 1982 och du var där. Den första stora utomhusarena-konserten i Sverige egentligen.
Var är det?
Ja, men det var väl här det började, de stora Ullevi-konserterna. Det var 1982 och jag läste artiklar från den tiden när någon skrev passa på att se Rolling Stones nu. Det här är förmodligen sista chansen. Man kan inte föreställa sig Mick Jagger hoppar runt på scenen i 40-årsåldern.
Ja, okej.
Men du var där.
Jag var där. Stod jättelångt fram.
Och sen skrev du Tant Struls låt Amazon om den här konserten.
Mm.
Jag blev så paff när jag fick reda på det, för jag har alltid trott att Amazon syftar på kvinnokrigarna i grekisk mytologi, och man kan väl tolka det så också. Det känns som det vore i linje liksom med ditt feministiska budskap, men ni dansar så vackert nu, jag vill gärna dansa för er. Luften är elektrisk nu, strömmar lika vilt som floden. Det beskriver en havet, folkmassan på konserten kanske. Mm. Hur det känns som ett hav som man sveps med av elektricitet.
Mm. Och jag tror att jag också tänkte både, det är som att den både handlar om att vara publik eller att stå på scenen. Att den är liksom om det där, om liksom en konsertgrej, alltså rock'n'roll. Ja, Amazon, jag tänkte på floden. Jag tänkte inte på Amazon-kvinnor alls. Det var någon som kom på det sen. Bara, men det är, just det. Så det var därför döpte den till det sen, skivan. Att vi kunde säga, att vi kunde sätta det på oss.
Har du fortsatt gå och se Rolling Stones?
Nej.
Det är bara den gången.
Mm. Jag älskar Stones, men jag har liksom inte haft behov... jag tänker att det är många som säger att det är skit bla bla bla, men jag tänker på att göra det nu, så tänker jag på någonting som är ganska tråkigt att göra. Jag vet inte, det är som att det liksom, ja, men jag kom på det nu att jag, om jag har varit på en jävligt bra konsert med något, så brukar jag inte försöka upprepa det faktiskt. Jag brukar vara så här, men den har den där, jag vet inte.
Vilken härlig attityd. Jag har verkligen motsatt problem, att jag fortsätter att gå på mina gamla favoritartister och det blir alltid lite sämre. Så står man där och försöker klamra sig fast vid några minnen som samtidigt förstörs lite av. Trots att du har jobbat på behandlingshem så har jag ofta fått intrycket av att du verkligen gillar den klassiska destruktiva rockmytologin. Att du tycker om den världen men har själv lyckats undgå att liksom kuka ur.
Mm.
Tror att det har betytt mycket för liksom ditt skapande då, att ha en relation till allt sånt mörker?
Men jag gick ju till doktorn, som tur var. Det var ju ganska illa med mig. Jag har liksom mycket, en bottenkänning. Alltså. Men på samma gång så är jag intresserad av liksom... Eller intresserad... Det är helt självklart för mig. Alltså, jag har det där. Liksom dynamiken med... ja, men liksom det som är mörkt i oss. Eller det som är svårt. Eller det som är... Jag tycker att det är de berättelserna jag tycker är spännande. Så här. Ja, men det handlar ju om att jag liksom gick... Att, det finns ju kvar. Bara för man går till doktorn så är det ju inte så att det försvinner. Det är bara det att man blir mindre rädd för det. Och man kan vara i det. Och det är liksom... Man kan börja undra över det. Förstår du? Att man får en ångest eller dålig, ledsen eller smärtfull eller rädd för död. Eller vad fan som händer. Så kan man leva i det där och undra över vad det är och när det dör, hur det känns. Så. Och så, hela drog, supa, hela det är ju egentligen medicinering. Och jag tror, det har jag nog aldrig riktigt hållit på med. Jag har nog mer simmat runt.
Ja, och du...
Varit i det, alltså simmat runt i det och liksom, än att försöka ta bort det.
Du lyckas också få medberoende att låta sexigt i din bok. Kanske mitt favoritkapitel. Du är i Paris och festar på Le Bain Douche, 80-talets coolaste diskotek. Och så ser du vad du beskriver som den snyggaste man jag sett i hela mitt liv. Han ser livsfarlig ut. Han är förmodligen någon sorts otroligt destruktiv knarkare. Samtidigt som han påminner lite vakt om en ung Springsteen. Och han stirrar på dig. Och du tänker att han säger, jag behöver inte dig. Jag behöver bara det där andra som du inte kan konkurrera med. Jag kommer att pissa på dig om jag behöver. Men du kan ju försöka Du kan försöka ta upp kampen. Ta upp kampen, du får den. Det är kanske du som kan rädda mig. Som att han...
Fy fan, han skriver det.
Ja, jävla det är som snyggt, att medberoendet är så här sexigt och lockande. Inte drogerna i sig, utan att finnas där för den här mannen som verkligen... Du vet, problem står skrivet i hans panna. Och han är kompis med Katrin Deneuves son.
Alltså, ja, precis.
Det är sällan någon skriver utifrån det perspektivet.
Mm. Nej, det var ju snyggt faktiskt. Men det är nog för att jag hade... Då när jag skrev det hade jag ju... Det är inte aktuellt liksom nu, men... Det, precis det här suget hade jag ju på mig jättemycket alltså, när jag var tonåring. Så att det är ju spännande att jag kunde se det så här. Det var ju snyggt formulerat måste jag säga. Jag har glömt det, men... Ja. På tal om destruktiva man, jag ska ta den mest underbara destruktiva man. Vi ska köra Motorhead, Overkill, Lemmy. Men alltså, ursäkta. Det är varje gång. Alltså, det är så fucking jävla fett, tycker jag. Jag hörde, jag såg, vad heter det, någon jävla upptagning. När jag hade någon sån här Lemmy-grej. Och då gästade Lemmy Metallica. De tog upp liksom. Och vilken jävla överkörning det var. Först liksom, vad heter han? Vad heter han som sjunger?
James Hetfield.
Ja, just det. Och så bara kommer Lemmy. Alltså den tajmingen, den kraften, den liksom hårdheten. Det var ju liksom som att det var en liten snäll söndagsskolekille som sjöng.
Den volymen.
Den volymen. Ja, men och så, ja, just det. Alltså, han satt där på Rainbow. Jag var på Rainbow nu. Jag såg hans lilla hörn där han satt och spelade på sitt
Och du gick fram, excuse me, Lemmy, you made me play music. Man fick absolut inte störa honom när han satt där tydligen. Jag var på Rainbow med Dregen och de i Backyard Babies. Och det var samma grej där, gå inte fram till Lemmy när han satt med sitt tv-spel.
Nej, men han hade ju, det var ju bara en privat person liksom. Men alltså, otroligt. Märkligt.
Så du såg honom bara på avstånd då?
Ja, nej, men han var ju död. Jag såg honom inte, jag bara såg platsen.
Jag trodde att han satt där.
Nej. Det var ju en konstig skulptur. Jag har faktiskt skrivit in min roman. Den här konstiga skulpturen, har du sett den? Har du varit där sen senast?
Nej.
De har liksom, precis bredvid där så har de en glaskåpa. Så står det en liksom, lite mindre gubbe som läm i någon slags plastskulptur. Skitkonstigt. Ja.
Men du har inte varit så inne på heavy metal annars. Jag vet att du dejtade Jonas Inde ett tag och han försökte få in dig på hårdrock. Men det gick inte så bra.
Nej, det är liksom... Det där är liksom, jag tänker att det är genuint. Jag gillade Nazareth när jag var liten också. Och Deep Purple när jag var liten. Men det är något liksom fjamsigt med väldigt mycket. Det är liksom, det är någon slags opera-koketteri som inte riktigt... Jag tycker inte att det är tufft. Men däremot gillar jag Entombed, jag gillar liksom black metal och jag gillar growl. Alltså när det är, jag gillar när det är hårt, men inte när det är så här operahårt. Alltså jag får creeps av det där tentvarningen som jag tycker det finns i hårdrock. Att de permanentade sitt hår så här. Herregud. It took 13 beaches to find one empty, but finally it's mine. Ja, nu kommer min kära Lana Del Rey med 13 beaches. I'm camera
ready. Jag såg filmen Carnival of Souls från 1962 där de har samplat den här repliken i början. I don't belong in the world, that's what it is. Something separates me from other people. Det är en film om en kyrkorganist som är med om en bilolycka. Och sen flyttar hon till en annan stad och märker successivt att hon inte riktigt existerar längre. Att något har hänt. Hon är en spöklik dimension. Oh. Superbra, ska jag
känna. Vad måste du säga?
Den heter Carnival of Souls.
Oh.
Det är ett av skälen till att jag gillar Lana Del Rey så mycket. Att hon... hela tiden refererar till annan popkultur.
Ja, och jättefint på ett väldigt, väldigt fint sätt. Alltså. And I'd be lying if I kept hiding the fact that I can't deal. Ja, men hon, det är liksom kombinationen, men man trodde att hon kom, den här, att de gjorde en sån snygg image och man hittar på någon tjej och att det är liksom ganska plastigt. Men sen att det är liksom hela tiden... rådjup och kunskap och referenser och...
Det är så många låtar nu. Hon har en sån repertoar att jag börjar bli irriterad på konserterna för det är så många låtar jag vill höra som inte spelar.
Och ändå är det bra hela tiden. Ja, det är fantastiskt. Ja, men jag cyklade... När den här kom, den där...
Last for Life-skivan
kom. Den har precis kommit när jag var... Var det första gången jag var? Ja, det var första gången jag var i LA. Då var jag där själv. Jag var ganska, kom ganska sen. Jag har alltid trott att jag skulle hata LA. Sen plötsligt började jag så här. Det är något med mellanrumplats. Det är något mellanrum som finns där. Jag har liksom bara tänkt på det som bikini istället för. Så bara plötsligt så öppnas. Nej, mellanrum. Det finns massa mellanrum. Jag måste åka dit. Så åkte jag dit. Och så då, när den hade kommit så cyklade jag. När jag hade cykel, just det fanns en cykel. Jag bodde i Venice. Jag bodde först på ett ställe som bodde i Venice. Och så cyklade jag hela stranden bort, ända bort, liksom, bortanför Santa Monica. Och lyssnade på hela skivan. Alltså, så det var sitter som en... Det sitter ju så ihop med den där, med den liksom LA-kvaliteten. Så att jag tror hon också väckte någon slags LA-törst i mig. It hurts to love you.
Du känns väldigt kalifornisk, tycker jag. Jag skulle lätt kunna se dig som boende i Los Angeles.
Ja, det var så sjukt, för jag trodde jag skulle hata det. Men jag blev helt... Jag bara kände, men det här... Ja. Så att nu har jag börjat lära mig skriva filmmanus. Jag är så sjuk i huvudet. Jag är sjuk. Jag är snart 60. Och det känns som att jag liksom, nu börjar liksom någonting. Det känns som, du vet, när man börjar spela musik. Fast jag kommer ju dö snart, så jag vet inte hur jag ska hinna, men jag låtsas som att det inte är så. Jag ska inte dö snart. Men dör väl inte när man är 60, men dör ju när man är 90. Är vi klara nu, eller?
Jag tror att vi är klara. Nu har vi lyssnat på Motorhead och Lana Del Rey och Rolling Stones och Cher. Jag tror att vi har täckt det mesta.
Mm, härligt. För jag ska gå hem och fortsätta skriva på min första kortfilm.
Oh, jag ska inte hindra dig. Tack Kajsa Grytt för att du kom hit. Det var en stor ära att ha dig här.
Ja, men det var väldigt kul att vara här. Tack så mycket, Fredrik. Vi
krigar fingret till luften, man. Den här podcasten produceras av Lejon Media. Producent var Daniel Bäckström och Kajsa Grytt var hemma hos Strage.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Vi kickar grabbarna bättre så.